Välkommen också från min sida, roligt att se dig här. Jag har haft en vecka vinter ledigt. Så vi träffades inte i Pulkbacken, Edith och jag, men vi har varit ute och på lite grann på olika håll. Det var riktigt trevligt. Mindre trevligt var att jag bröt Botniavasan. Det var väldigt nyttigt för mitt ego. Måste få påpekas, jag brukar skida Botniavasan tillsammans med Tom Rabb och några andra. Det här året också med min dotter Emelin. Jag hade satsat på glidvalla det här året. Och du vet, det blev som den här norska skidlöperskan Inge Glid. Hon och jag kände oss väldigt på något sätt gemensamma där. För jag hade inget glid, jag kämpade i 30 kilometer av 52 och sen så slängde jag in handduken och det tog enormt på min prestige. Men det var säkert också väldigt nyttigt. Men jag kommer över det nu, tror jag, åtminstone. Du får ju märka det, om det blir någon själavård i den här predikan så kan det bero på just det faktumet. Men det är i alla fall roligt att vara här, verkligen. Jag tycker verkligen att Sion är en fantastisk församling. Jag tycker det är världens bästa församling faktiskt. Jag trivs alltid. Vi hade genomgången här innan gudstjänsten och Marina som ledde genomgången sa att hon blir alltid så glad att komma hit. Det är inte alltid som man är så glad när man kommer hit, men man blir glad av att få komma hit, och den upplevelsen delar jag. Varför är Sion en så fantastisk församling? Jo, därför att den innehåller så många underbara människor. Församlingen som institution, ibland talar man om församling som en institution. Jag tror inte att det finns någonting sånt som heter en församlingsinstitution. För församlingen är egentligen bara summan av de människor som finns i den. Om du tillåter mig så ska jag ta dig igenom min vecka lite grann innan jag börjar predika för dig idag. Och berätta lite varför jag tycker att det här är en fantastisk församling. Inte därför att allting är en dans på rosor, utan för att det är en så stor förmån att få dela sitt liv med andra människor. Min vecka börjar på måndag. I ett samtal med Sara Söder, som efter en lång kamp med en dotter med en svår medfödd sjukdom just precis hade fått föra lilla Frida den sista resan i det här livet. Ska vi resa på oss? Frida föddes den 24 i andra 2006 och en dag efter sin tionde födelsedag, 25 i andra 2016, så fick hon avsluta den kamp som hon hade kämpat i 10 år och fick flytta hem till Jesus. Det här delar jag med Sara, och jag sa det att vi vill som församling verkligen vara med och be för er. Vi vill som församling vara med och stödja er i den här sorgen, i den här saknaden efter deras älskade dotter. Vi ska be tillsammans just nu för Fridas familj, för Sara, för Niklas, för Oskar och Erik. Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig för att det är egentligen bara den troende som kan säga genom allt så bär det ändå till seger. Jesus, nu tackar vi dig för lilla Frida och för hennes liv. Herre, det ljus som hon fick stråla ut, Herre Jesus, trots sin svåra kamp. Och ibland kanske på grund av sin svåra kamp, Herre Jesus. Så fick hon ge ljus åt familjen och åt deras vänner och bekanta runt omkring, Herre Jesus. Herre, välsigna hennes minnen. Och vi ber just nu att du vill välsigna Sara, Niklas, Oskar och Erik, Herre Jesus. Lägg din hand på deras liv, Herre. Trösta dem, styrk dem och ge dem framtidsmod och hopp. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Det var måndagen. På tisdagen så satt jag och läste Bibeln och bad tillsammans med en kär församlingsmedlem som kämpar för livet på intensivvårdsavdelningen i Vasa. Vi läste den 23:e psalmen tillsammans, en ung kvinna och jag. Och vi bad tillsammans och vi bad att Guds ljus skulle bara komma in i hennes liv och komma med styrka och kraft i hennes kropp. Idag mår hon bättre. Hon har fått lämna intensivavdelningen och fortfarande svag, men hon mår bättre och det tackar vi verkligen Gud för. På onsdagen hade jag, har jag ingen aning om vad jag gjorde. Men på torsdag kväll så spelade vi fotboll tillsammans med Matti Antonen som hör till den här församlingen. Och våra vänner från Irak. Våra vänner som är mitt uppe i en orolig väntan på en osäker framtid. Så istället för att vi skulle sitta bara och titta på tv och inte göra någonting så var vi i Botniahallen och spelade fotboll. Och det var riktigt, verkligen en trevlig stund. Fredagen har jag inget minne av heller. Men lördag förmiddag så var jag på brunch tillsammans med Anders Olin och våra kära Life-ledare. Life-ledare i den här församlingen, de som leder Life-grupperna som lägger ner sitt liv och ger av sin tid för andra människor. Det var fantastiskt, fantastiskt roligt. Och sen kom söndagen, den har kommit nu. Och nu har jag tillsammans med dig fått tillbe och prisa den Gud som inte har skonat sin enda son utan utgav honom för oss alla. Han som har gett oss framtidstro, han som har gett oss hopp i en osäker och för många och på många sätt en hopplös värld. Hur ska man kunna annat än citera Paulus i Romarbrevet, det 11:e kapitlet och den 33:e versen där han säger så här: O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara är inte hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, eller vem har gett honom någonting först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Det här är den Gud som vi tror på. Det här är den Gud som inte leder oss bara genom sockersöta dagar. Inte bara gör så att vårt liv går som på en såpad stång eller någonting annat. Utan en Gud som mitt i livet, mitt där man befinner sig, mitt i kampen, mitt i svårigheten, så är han en Gud som står alltid fast. Och att få tillhöra en församling, att få med en församling och dela det här hoppet, dela den här glädjen, det måste ju vara någonting av det mest fantastiska som finns. Eller hur? Ja, exakt. Det tycker jag också. Och jag började den här lilla serien som jag håller på med. Den förra gången jag predikade var faktiskt 31:a. Så det har blivit lite predikande. Så jag hoppas inte att jag håller det allt för länge här nu idag. Men jag började 31:a så talar vi om frälsningen. Och vi ska lite grann tala om frälsningen här också den här dagen. Förra gången så talade vi om att bli född på nytt. När Jesus möter Nikodemus, den här mannen, och säger att Nikodemus säger: vi tycker nog att du är bra. Så säger Jesus att: hörru Nikodemus, du behöver bli född på nytt för att förstå Guds rike. Och Jesus berättar om vikten av att få ett nytt liv. Att någonting måste hända på insidan för att Guds rike ska bli en verklighet i varje enskild människas liv. Okej? Och vi ska gå vidare från det här idag. Idag ska vi fortsätta tala om frälsningen. Ni hörde, det blir inget asylkafé på fredag. Vi har en annan asylkafé varje fredag. Och förra gången vi hade asylkafé så gick vi igenom Bibeln. Lite grann dess uppbyggnad och innehåll och så vidare. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Jag njöt av det verkligen. Och vi konstaterar att frälsningen är verkligen huvudtemat i hela Guds berättelse. Frälsningen går som en röd tråd genom hela Bibeln. Det tog en sida, vi tog det här på Asylcafé. Det tog en sida i Bibeln från det att Gud hade gjort allt och han hade sagt att det här var mycket gott. Så tog det en sida tills vi strulade till det helt och hållet. En hel sida, så var det jättebra. Sen gick ner. Och sen använde Bibeln de återstående drygt 1000 sidorna att måla en fantastisk återupprättelseplan som Gud i Kristus Jesus hade. Det står så till och med innan världens grund var lagd. Alltså till och med innan syndafallet. Så hade Gud, han var som Jönssonligan. Han hade en plan, tajmad och klar in i minsta detalj. Jag vet inte om du har sett Jönssonligan, men de har i alla fall en sån plan, tajmad och klar. Och det hade Gud för oss. Och genom det, den här Bibeln som du ska läsa, by the way, om du vill bli uppbyggd, så läs den här Bibeln, den här boken, för den är väldigt, väldigt bra. På den här resan Bibeln tar oss på en fantastisk resa genom skapelsen, genom fallet och genom återupprättelsen. Det är en otroligt fascinerande resa av en Gud som inte på något sätt blir förskräckt eller blir på något sätt instabil, utan en Gud som har allting under kontroll, som berättar sin underbara resa för dig och mig, så att då jag kan sitta här idag och ta del av den. Det är just återupprättelsen, alltså fallet, skapelsen, fallet, återupprättelsen. Det är just återupprättelsen vi ska tala om här idag. Det är där frälsningen finns. Vi ser i fallet hur synden kommer in och förstör det som Gud har tänkt. Och vi sa det på fredagen, vi behöver inte vara så jättemycket teologer eller ens kristna för att inse att människan har problem. Eller hur? Vi lever 2016, aldrig någonsin hade funnits så mycket lidande i den här världen. 2016, vi borde ju vara så utvecklade så vi är nästan invecklade. Eller hur? Vi borde fundera ut allting, men ändå så märker vi hur synden förstör skapelsen. Orsaken till att den gör det är därför att som vi talar om, jag reciterar lite från fredagens samtal, är därför att egentligen så finns det inte synd där, utan det finns bara en synd. Allt annat som vi ser är ju det. Ibland har vi kristna blivit känd för en syndakatalog och en syndalista. Men egentligen finns det bara en synd. Och allt annat är konsekvenser av den synden. Den synden som Bibeln talar om, att människan istället för att tillbe Gud, istället för att låta sig ledas, istället för att finnas i Guds närhet, han som har skapat allting perfekt för oss, istället för det så säger människan: nej, jag vill vara min egen Gud. Och varenda problem med människor emellan, varenda problem som du ser i samhället, i familjen och så vidare, kommer därifrån att vi vill vara vår egen Gud. Eller hur? Jag vill bestämma hemma, som vi sjunger i den gamla sången. Ja? Vi vill bestämma, vi vill få det på vårt sätt, göra det på vårt sätt. Människan går sin egen väg. Alla andra synder är bara konsekvenser av den här enda synden. Med andra ord, jag har lite rekvisita med idag. Hoppas du förlåter mig. Jag har lite rekvisita så att du ska tro på mig. Jag måste ta den här. Jag har gjort den själv annars. I slöjden. Ära vare Gud i höjden. Detta har jag gjort i slöjden, som vi säger. Människan ville vara sin egen Gud. Nu ska jag göra det alla, åtminstone alla som känner mig och är nära mig, befarad. Jag ska faktiskt sätta den på huvudet. Så här. Passar bra? Nej, men applådera då. Ja. Nu kommer kamerorna fram här. Kronan. Människan tar på sig kronan. Människan blir sin egen herre. Jag kommer inte kunna säga någonting nu. Bara titta på min krona. Människan blir sin egen herre. Han vill, när jag tar på mig kronan, så säger jag bestämmer själv. Jag bestämmer själv vilka vägval jag ska göra, hur jag ska göra. Och eftersom Gud skapar oss till sin avbild, till sin likhet, så låter han oss göra det. Eller hur? Eftersom vi har en fri vilja. Så vill jag ta på mig kronan, vill jag bestämma över mitt liv, så säger han absolut, det får du göra. Men problemet är ju det att om jag är min egen Gud, då är det ju också min egen styrka som ska bära mig. Eller hur? För kungen, han får ju reda sig själv. Det är han som bestämmer, det är han som är ansvarig för hur det ska gå och vad det ska bli till och så vidare. Därför kanske den viktigaste frälsningen, lyssna här nu, den viktigaste frälsningen som du kan uppleva, det är att du blir frälst från dig själv. Att bli frälst från sig själv är kanske det viktigaste av allting som vi har här. Vi brukar ibland tala om djävulen, och om vi inte talar om djävulen så talar vi om andra människor som är dumma och så vidare. Den jag, om jag talar jag-budskap nu för att inte ska bli så indignerad, den jag behöver bli frälst från, det är mig själv. Därför att jag så ofta är min egen värsta fiende. Eller hur? Och när det talar om kronan, du måste läsa lite, så inte du blir helt tvivelaktig här nu. Då vi talar om kronan så måste vi grunda det i skriften. I uppenbarelsebokens fjärde kapitel och fjärde versen. Uppenbarelseboken tycker många människor är väldigt svår, väldigt, det är mycket hästar och de är gula och gröna och blå. Och så är det den ena vredeskålen efter den andra och man är helt förtvivlad. Vad handlar det om? Uppenbarelseboken för mig är en fantastisk bok. Förstår du det på alla hästar? Nej, absolut inte. Många hästar är nog på hyllan där. Därför att det jag inte förstår brukar jag lägga på hyllan. Men uppenbarelseboken är en fantastisk bok för den berättar, vi ska se det i slutet av predikan här, den berättar vem det är som vinner. Eller hur? Så i uppenbarelsebokens fjärde kapitel och den fjärde versen så står det så här. Runt omkring tronen stod 24 troner. Och på dessa troner satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld. Ser du den är gul? Med kronor av guld på sitt huvud. Och när de här väsena prisar och ärar och tackar honom. Nu läser jag från den nionde versen. Och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. Och de lägger ner sina kronor inför honom och säger: Du vår Herre och Gud är värdig att ta emot priset och äran och makten. För du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat. Det är det här det betyder. Vad är det de gör när de tar av sig kronorna? Jo, de säger vi är inte längre Gud. Vi är inte längre de som bestämmer. Utan vi tar av oss kronorna och lägger den framför någon som är värdig det här. Okej? Okay? Det är det som händer. Det är det här. Och lyssna nu. Kanske jag stöter det lite här. Men det är bara bra. Eller hur? Ja. Det är det här vi har gjort idag. Det är det här det betyder att lovsjunga och tillbe. Eller hur? Du kan tänka på det som jag läst här nu, nästa gång då du känner dig lite trög och inte skulle jag orka vara med. Har du känt det någon gång i lovsången? Hur många har känt det någon gång i lovsången? Räck upp en hand. Fantastiskt med härliga människor här. Jag känner fler än en gång. Man säger, jag orkar jag vara med. Men det som egentligen händer, det är ju inte att vi diggar lovsångsteamet. Den Daniela och gänget. Va? Det är inte en vanlig konsert vi diggar. Utan vad vi gör, vad Daniela och hennes team gör, är att de hjälper oss att koppla ihop till det här som de här äldsta, inför tronen, inför himlen sker just nu. Där de här mäktiga varelserna faller ner och tillber. Han som lever i evigheternas evigheter. Det här är stora saker. Och vi sitter här i våran vardag. Och vi tycker att jag orkar inte riktigt. Det handlar inte om att digga lovsångsteamet. Det handlar om att ta av sig kronan. Inför honom. Som verkligen sitter på tronen. Det är det handlar om. Det handlar om att lägga ner den. Och säga. Jag är inte min egen herre. Jag är inte min egen lyckas smed. Mitt liv handlar inte om jag, mig och mitt. Den oheliga treenigheten. Utan det handlar om honom som har all makt i himlen och på jorden. Att böja sina knän och sina hjärtan. Det är det som lovsång betyder. Att böja sina knän och sina hjärtan redan nu. Inför honom som Bibeln säger att alla knän kommer att böjas inför. Inför honom böjer vi våra knän och säger Herre, det är du som är Gud och ingen annan. Det handlar om att lite abdikera från sin egen rätt att ha rätt. Det handlar om att lite stiga ner från sin egen tron. Och lite mer om det lite senare. För nu ska vi tala om frälsning. Frälsning betyder att bli räddad. Det är därför de tillber honom. De säger att du är värdig, säger de. Varför då? Jo, varför är han värdig? Jo, för att du har räddat oss. Och sanningen är väl den att då jag behöver bli räddade. Eller hur? I det långa loppet. Vår egen väg leder oss vilse. Och ultimat leder den också till döden. När vi läser uppenbarelseboken, vi häckar där en liten stund. När vi läser uppenbarelseboken så talar uppenbarelseboken om något som är mer än den fysiska döden. Vi hade just presentation av Lilla Frida. Och vi tänker på den fysiska döden som någonting tufft och någonting svårt. Och det är den i den värld vi lever i. Men det finns något som är mer än den fysiska döden. Den verkliga döden, det är frånskillnaden från Gud. Det är den verkliga döden. Och om jag träder in i evigheten med den frånskillnad, så blir det en evig frånskillnad från Gud. När vi läser uppenbarelseboken så ser vi eldsjöar och grejer, och man tänker, vad är det där för någonting? Den värsta eldsjön som finns, det är när jag blir bortkopplad från honom som ger mig livet. Det är när min story och hans story går skilda vägar, då träder den verkliga döden in, men nämligen från skillnaden från Gud. Finns, om du vill läsa, så kan du läsa uppenbarelseboken 20, slutar där, uppenbarelseboken 20 och 21, så står det om det här. Ja, vi kan läsa lite. Det är så pampigt när man läser uppenbarelseboken. Det står så här, uppenbarelseboken 20:11. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns inte plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, nämligen livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen sina döda som fanns i den, och döden och helvetet gav igen sina döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar, och döden och helvetet kastades i eldsjön. Det vill säga eldsjön, det är den andra döden. Om någon inte fanns skrivet i livets bok kastades han i eldsjön. Det här låter ju ganska radikalt, eller hur? Men vi läser ju Bibeln, och det tänker vi fortsätta att göra. Vad är det som händer här? Och vad är de här gärningarna? Nu är inte allt står det om gärningar här. Nu blir det lite svettigt. Vad är det för gärningar som kommer att avgöra vårt öde? Då går vi tillbaka till Guds berättelse. Vi var i slutet nu. Nu går vi tillbaka till Guds berättelse. Och så konstaterar vi, då vi talar om frälsningen. Nummer ett när vi talar om frälsningen. Det här var jag inne på i förra predikan lite grann. Vi ska dyka lite djupare i det nu. Nummer ett. Om du funderar, är jag nu frälst eller inte? Nummer ett är, han har frälst oss. Vi läser i Kolosserbrevet 1:13 så här. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Och så går vi lite längre fram. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främlingar, främmande och fientliga till sinnet genom er onda gärningar, också er har han nu försonat med sig. Det här är den jätteviktiga utgångspunkten när vi talar om frälsningen. Det är nämligen det, han har frälst oss. När det står där så talar det om någonting som har hänt i förfluten tid. Vad heter det på grammatikspråk? Imperfekt? Imperfekt pres. Ja, precis. Imperfekt. Det är någonting som har hänt tidigare. Någonting som är klart. Och det är här som vår frälsningsvisshet ligger. Hur kan jag veta att jag är frälst? Jo, därför att han har frälst oss. Okej? Okay? Han har frälst oss en gång för alla. Vi ska inte bli frälsta i vår egen kraft eller genom våra egna gärningar. Det leder bara till ångest och modlöshet. Vi är frälsta genom det han har gjort för oss. Okej? Okay? Varför kan man som troende vara glad när det går dåligt? Inte vara glad för att det går dåligt, observera. Utan vara glad när det går dåligt. Det är en ganska stor skillnad. Jo, man kan som troende fortfarande vara glad fast det går dåligt, därför att man vet att det inte är ute med mig. Därför att man vet att han har frälst mig. Han har räddat mig. Hela gamla testamentet strålar samman och måste förstås här, i det här. När du läser gamla testamentet, så det är det här du måste ha för ögonen. Det måste förstås i den här punkten som Johannes 19:30 säger, när Jesus är på korset. När Jesus hade fått det sura vinet, står det här, sa han, det är fullbordat. Så det är i det som allting ligger. Vi talar inte om att det ska bli, ni vet hur allting annat i den här världen handlar om. Att bara jag får det här, bara jag kommer uppnå det här, bara jag får ett jobb, bara jag får... Tjena. Bara det här och det här löser, bara jag blir gift, bara jag blir skild, eller bara jag blir det här, eller bara jag blir det här. Vi har alltid någonting som bara det här kommer, då blir det nog bra, då löser det sig. Men ingenting löser sig av det. För när du har nått den ena bergstoppen, vad har du då? Då har du följande bergstopp. Och du fortsätter i ditt självbedrägeri och tänker så här, bara jag kommer fram till det här, då ska det nog bli bra. Okej? Okay? Hej. Okej, okay, hänger ni med? Så hela den här världen handlar om det här, att jag ska få det här, jag ska uppnå det här, jag ska bli det här. Men den tro som vi talar om, den handlar om... Hallå, här är jag. Den handlar om, det är fullbordat. Det ska inte bli, det ska inte komma, du ska kanske få om du har kött dig väl eller någonting annat. Utan det är fullbordat här och nu. Det är där din och min frälsningsvisshet ligger en rutten tisdag. Ja? Det är där frälsningsvissheten ligger när vi tycker att vi inte riktigt når upp. Han har frälst oss. Vem gäller det? Jo, det gäller alla. Eller hur? Alla människor i alla tider. En gång för alla tider. En man för alla människor. Nej, inga kommatecken, inga parenteser, inga klamrar eller någonting. Han har frälst oss. Han har försonat mänskligheten till Gud. Okej? Okay? Det är det här du kan vila i. Det är här på något sätt som den här kampen och ansträngningen tar slut. Därför den andra vägen, om du vill välja den, den är en ständig kamp och en ständig ansträngning för någonting som du ändå aldrig kommer att uppnå. Och det var där, som jag berättade för något år sedan, det var där för mig också som evangeliet inte längre var de goda nyheterna. Utan de blev nyheter om att jag skulle uppnå någonting. Någonting, vad det nu var då sen. Så, han har frälst oss. Nu måste vi ha upp Jesus på scen. Varsågod. Det är bra då att man vet vem man är. Den Mårten. Ge honom en applåd innan han ens har gjort någonting. Det är det som kallas nåd. Man får applåder innan man ens har gjort någonting. Det är bra. Med andra ord, Jesus har frälst oss. Vi är redan frälst. Han har redan gjort det klart för oss. Okej? Okay? Då säger Paulus så här i Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet. För det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först juden, men också greken. Och sen kommer Romarbrevet 10 där Paulus säger det välkända ordet. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. För med hjärta tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Det är de här gärningarna som uppenbarelseboken talar om, som vi läst just. Vilka gärningar? Jo, trons gärning, att sätta vår tro och förtröstan till den Jesus som har gjort allt för dig och mig. Det är det som frälsar oss. För han står här nu, Jesus, och han har faktiskt försonat. Ja, det är underbart. Han har faktiskt försonat hela världen. Om du vill använda, vi har ju svårt, vi som nutidsmänniskor, att använda den här terminologin, men den är faktiskt också sann teologiskt sett. Guds vrede mot synden, för Gud är vred för synden. Varför Gud vred på synden? Jo, därför att Gud vet hur destruktiv synden är, så därför Gud vred på synden. Okej? Guds vrede mot syndaren som har frivilligt att ta åt sig synden, den vreden är stillad. Gud är inte vred på synden. Han älskar människan hela tiden. Men det finns en vrede hos Gud för synden. Och den synden kräver ett straff. Och det straffet har Jesus tagit på sig. Han har gjort det för vem? För alla människor. Han har paketet klart. Eller hur? Men den här gåvan som han redan har köpt och betalat för, den är min. Eller hur? Jag menar, när Marina fyller så köper jag alltid hennes stora gåvor. Nej. Så när jag köpte en gåva åt henne så är det ju hennes när jag köpte den. Eller hur? Det är ju inte min gåva tills jag ger den åt henne, utan det är ju henne, det är hennes gåva. Men hon har inte någon nytta av det. Men när jag kommer till Jesus och jag tar emot det färdiga paketet så här, tack ska du ha, så blir det ju mitt. Eller hur? Och jag kan ta det till mig, det som redan har varit gjort, till och med planerat innan världens grund blev lagd. Det som skulle tjäna mig till evig gemenskap med Gud. Det har Gud redan planerat och det har Jesus redan gjort. När han som hela gamla testamentet pekar på och visar på, och som hela gamla testamentet, alla de handlingar som Gud gör där, visar på att en dag kommer att komma en som säger det är fullbordat. Så det här får jag av honom. Den här gåvan, nu har jag inte gjort lite fel bild här, för den här gåvan finns egentligen bara i, du får ta den med en hand så här. Den här gåvan finns egentligen bara i gemenskap med den här, med Jesus. Eller hur? Så om jag väljer att gå bort från honom, vilket jag fortfarande kan, så väljer jag ju att lämna gåvan där och gå och klara mig själv. Med andra ord, ta på mig hatten igen. Så här kan jag vara. När jag kommer till honom så lämnar jag ner min krona där och så tar jag emot det här av honom. Okej? Varje gång, och nu blir det lite kinkigt här. Lyssna nu, hoppas du får sova i natt. Romarbrevet 2. Varje gång du dömer din broder, tar du på dig kronan och ger bort gåvan igen. Oops. Du kan antingen ha kronan eller gåvan. Därför att kronan talar om förtjänst. Någonting man förtjänar. Medan gåvan talar om nåd. Någonting som jag får. Och när jag sätter mig till doms över en annan människa, så ger jag bort nåden och tror att jag är förtjänt och tar på mig kronan igen. Så i våra liv får vi välja, vad är det vi vill ha? Vill vi ha trons gåva, frälsningen i Jesus Kristus, eller vill vi ha våra egna gärningar så att vi tror att vi kan döma och bedöma någon annan? Det här var så allvarligt så att Jesus i Matteus 19 och 23, där han talar om den här vad heter han, tjänaren som var skyldig sin herre över 200 000 årslöner, som han fick efterskänkt och fick ta emot det som en gåva av kungen. När den här betjänten går och så hittar han sin medtjänare och tar honom om halsen och slänger honom i fängelse. Då sätter han på sig kronan igen. Och vad som händer är att han får ta gåvan och ge den tillbaka åt kungen. Och så står han skyldig 200 000 årslöner igen. Så vi har satt oss själva som troende i en lite besvärlig situation. Och den situationen kallas beroende. Vi är beroende av hans nåd. Därför att våra gärningar räckt inte till. Okej? Okay? Tycker ni ska ge Jesus en stor applåd. Mårten, tack så bra. Tänk på det. Du har antingen kronan eller gåvan. Det de gjorde i himlen när de tillbad är att de la ner sina kronor inför honom. Som har gett dem den nåd som de stod i. De fanns där och de insåg det. De fanns där i himlen, inte på grund av sin krona, inte på grund av sin förtjänst, utan de fanns där på grund av att, som det står lite kryptiskt då, för dig som inte är en van bibelläsare, då det står den här sången, lammet som blev slaktat är värdigt. Om vi översätter det så betyder det Jesus som blev korsfäst för din och min skull, han är värdig. Så att leva som kristen, att leva som frälst, det är ett liv där jag har lagt ner min krona. Det är att leva ett liv där jag har sagt att jag har ingenting att berömma mig av. Därför kan jag inte heller döma dig. Därför att jag har ingenting att berömma mig av. Det enda jag har det är att någon i sin stora nåd har gett mig evigt liv som en gåva. Och det kan jag dela med till dig. Men jag har det bara därför att jag är beroende av hans nåd. Det här är de goda nyheterna. Det här är de goda nyheterna. Att det finns någon som i vårat eländiga prestationssamhälle inte talar om hur mycket du har presterat eller hur lite du har uppnått. Vad väljer du? Kronan som hänger på din förtjänst eller gåvan som kommer av nåd? Jag är ju duktig till sia i anden här, så jag ser många som sitter med kronor på sin huvud. Och jag har den på mitt eget. Va? Vi sitter ofta med kronor på våra skallar, eller hur? Hallå? Vi sitter väldigt ofta, om man tittar på Facebook så är den full av kronor. För den vet alla precis allt hur det ska gå till. Vi tar väldigt ofta kronorna på våra huvuden. Och vi får också väldigt ofta sota för det. Därför att vi går miste om hans nåd. Vi går miste om att han har förbarmat sig över mig. Och vi kommer in i gärningslära, vi kommer in i prestation. Och evangeliet blir inte de goda nyheterna. Han som har frälst oss, han frälser oss. Och det här på något sätt, den här nåden, han frälsar oss. Det är på något sätt det är någonting som sker en gång i ditt liv, absolut, jag tror på det. Det finns ett tillfälle då du tar emot Jesus, då du blir frälst, du blir född på nytt. Men jag tror mer och mer, och speciellt ju längre jag lever, så tror jag mer och mer på det, att jag behöver bli frälst varje dag. Varje dag behöver bli frälst, därför att den där kronan är så efterhängsen, den ligger så nära till hans. Så jag behöver bli frälst varje dag. Han, Gud, får frälsa mig dag efter dag. Därför att det är lite hål i hinken. Men vi har ju tre punkter, som alla goda predikningar, så ska jag ha tre punkter. Han har frälst oss, han frälsar oss, och sen kommer vi till det bästa av allt. Han kommer att frälsa dig. Filipperbrevet, det första kapitlet, den sjätte versen, säger Paulus så här. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det tros visst. Vad är det Paulus talar om här? Till Kristi Jesu dag. Vad är han ute efter? Vi går tillbaka. Ja, vi avslutar där vi nästan började, tänka sig, till Uppenbarelseboken. Och så läser vi så här i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel och den 9:e versen. Och därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag, stammar, länder och språk stå inför tronen och inför Jesus. Klädda i vita kläder med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och Jesus. Och alla änglar stod runt omkring tronen, kring de äldste och de fyra väsendena. De föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: lovet, priset, visheten, tacksägelsen, äran, makten, väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Lyssna här. En av de äldste frågar mig: de här som har vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: det här är de som kommer ut ur den stora bedrövelsen. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. För Jesus som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Det kommer med andra ord en dag när det är klart. Det står att det är de som kommer ur den stora bedrövelsen, eller de som kommer ur det stora lidandet, eller de som kommer ur den stora nöden. Bibeln är väldigt realistisk. Den beskriver det här livet här som det är både nöd och det är bedrövelse och det är lidande. Så är det för alla. En del har det mera synligt så att alla kan se det. Andra människor så kan man tro att han eller hon har nog haft sitt liv med silverskeden i munnen. Det finns inget sånt liv. Åtminstone har inte jag träffat på det hittills. Utan för varenda en av oss så är vi de som kommer ur den stora nöden. Men Bibeln säger så att det kommer en dag när det är klart. För frida som vi talar om här just, är det här en verklighet redan nu? Det är det vi tror på. Helt symptomfri från den sjukdom hon hade, så är hon inför tronen. Ibland, om jag ska vara ärlig, så önskar jag själv att jag vore där redan. Helt seriöst. Därför att livet här är inte alltid så där jättehejsansvejsan. Utan det är ganska tufft. Det är ganska hårt. Det tar nog sin man att leva det här. Men det kommer en dag när det för evigt är klart. Då vi är hemma, då vi är räddade och då vi är frälsta. Det här är Bibelns realitet. Att bli frälst handlar inte om att få det lite bättre nu eller att göra en verklighetsflykt hit eller en verklighetsflykt dit. Att vara frälst, det betyder att koppla ihop med den här berättelsen. Där det kommer en dag av evig gemenskap. Där det kommer en dag då jag ständigt får vara inför Guds närvaro, inför hans ansikte. Där han står och ska torka bort alla tårar från deras ögon. För att låna orden av Peter Halldorf, när vi ska gå in i nattvarden, så säger Peter så här: det är minnet av denna framtid som vi firar i nattvarden. Tänk att minnas någonting av framtiden. Det tycker man, det skulle vara omöjligt. Men det är precis så det är. Det är nattvarden här, det är minnet av att det kommer en dag då allt är klart, då allt är slut. Vi lever inte här i en verklighetsflykt och klär oss i vita kläder och går upp på taket här. Går på taket så vi kanske börjar göra, för det kanske snart börjar leka in och ska renoveras. Men det är en annan sak. Men vi lever inte här i en verklighetsflykt där vi sjunger några sånger, tar varandra i hand och önskar att vi inte vore här. Vi är verkligen här. Livet gör sig påmint. Livet gör sig påmint på ett tydligt sätt för alla av oss. Men vi vet att vi har ett hopp om det här. Därför, säger Paulus, ger vi inte upp även mitt i lidande och svårigheter. Därför att vårt hopp är så pass bra förankrat. Ska vi be tillsammans?